Och så blev det någon sån där spontan Tourette-grej att jag skämtade, att jag lovade att jag ska rappa Isaacs Baby på scenen. För jag visste att jag på något sätt, jag kunde ju den. Så det var inte att jag repade in den, utan jag kunde den. Men jag hade inte velat framföra den på bokmässan. Så
det var ingen stor dröm alltså.
Nej, så var storyn. Hej och välkommen till Ljudboksklubben. Efter utflykt till bokmässan så är vi tillbaka i ditt kök, vardagsrum. Och vi har en gäst med oss. En speciell gäst tycker jag. Alla gäster är speciella.
Vi ska inte rangordna men...
Nej.
Ja, men vi kickar väl igång. Men glöm inte att följa oss på sociala medier. På Instagram och Facebook. Och alla avsnitten laddas upp på YouTube. Och vart mer?
Ja, Spotify och iTunes och andra ställen där det finns poddar.
Precis. Vi kickar igång.
Yes.
Veckans gäst gav sin egen tolkning av Vanilla Ice inför en stor publik på årets bokmässa efter att ha vunnit Crime Time årets debut. Välkommen till Ljudboksklubben säger vi till Niklas Turner Olofsson.
Nej men tackar, tackar.
Trevligt att ha dig här.
Mycket trevligt att vara här.
Och du kan börja sjunga nu.
vi låter väl det vila på bokmässan.
Ja, jag tror det.
Ja, jag tror att vi har något litet klipp. Det finns nog en del många klipp som det känns för det här laget. Ja. Men jag tycker ändå att vi börjar där. Vi behöver kanske inte börja med sång, men vi kan börja med Crime Time-vinsten. Klassisk fråga, hur kändes det?
Ja, det är sportfrågan. Det är ju, känslan sitter kvar som någon resebolag sa. Eller på att säga. Nej, men det var jättekul. Man ska ju vara så där klädsamt, som författare kanske man ska vara klädsamt. Obrydd verkar det som, men jag måste erkänna att det var för jävla kul. Det var riktigt, riktigt roligt. Det var ren och skär glädje. Och jag tror den fortsätter lite grann att pumpa i systemet, den där glädjen. Jag satte faktiskt upp diplomet, dumt eller smart, i min skrivarstuga i Dalarna. Första dagarna satt jag och sneglade lite mot det där diplomet och tänkte att, och fick lite skrivkramp. Men sen kändes det nästan faktiskt som att det gav mer en boost och jag fick ordentlig fart. Det var skitkul. Kort sagt.
Men det är ju liksom, alltså, alla typer av priser eller utmärkelser eller överhuvudtaget att någon ser att det man har gjort, alltså att det uppskattas av någon, eller i det här fallet av väldigt många, det är ju ändå en häftig känsla.
Mm. Men det är kul. Jag tror att man kanske också mer uppskattar sådana här priser över tiden. Att jag tror att det är så här, det är så saker som ingen kan ta ifrån en, tänker jag, är ganska roligt. Någonstans kan det gå åt fanders med mitt författarskap, vem vet. Men man kan sitta där på ålderns höst och säga till barnbarnen: farfar vann Crime Time Award, årets deckardebut 2023. Det finns ju där, eller hur?
Ja, det går ju liksom inte ur. Men handen på hjärtat, trodde du själv att du skulle vinna?
Alltså, det är väl barnet i en tror väl att det kommer att ske. Men när vuxen säger att nej, jinxar inte för bövelen. Så att det där är ju så konstigt, det är en blandning. Man tror och så vågar man inte tro och sådär. Så det är svårt. Jag fick någon liten så här positiv vibe där på mässan som jag... Så att jag vet inte. Men då försöker man slå bort den och tänka att nej, ta inte ut något i förskott.
Men är inte det lite grann som när man har skrivit debuten och man skickar in den till förlag och sitter och tänker att men det är klart att Bonnier eller någon hör av sig. Det är klart att jag blir utgiven på någon av de stora. Så sitter man liksom där och ja, antingen går det så eller så blir det refuseringar.
Det kan vara en bra jämförelse, men det är väl den där, det är väl som allt med skrivandet, så är det en blandning av liksom hybris och självförakt som hela tiden pendlar inom en. Det är liksom, det är och det är väl så i alla sammanhang. Ja, och man måste absolut ha den där blandningen. Det är liksom någon slags pingpongmatch däremellan. Mm.
Väl sagt.
Ja, vi måste hänga kvar lite grann vid Vanilla Ice. Petri, jag måste också erkänna inför alla tittare att båda två funderade på varför du valde den låten och så sa vi ingenting Och sen så kom vi naturligtvis på varför när vi kopplade till titeln. Och sen så satt vi här om dagen och sa, jag måste erkänna, jag tog inte den på en gång.
Det tog orimligt många dagar. Ja, men det handlar inte om att jag inte är bra på engelska, det är bara att jag är trögfattad ibland.
Ja, och vi var två som var det och erkände det inför varandra.
Alltså, jag måste ju erkänna då här när vi har i det här sammanhanget att jag har faktiskt liksom kunnat, jag har lärt mig den där en gång vid ett tidigare tillfälle och sen har jag legat i träda. Och sen blev det något så här spontan skämt i samband med något Instagram-inlägg att ja, jag har liksom, jag tror jag har lagt på Ice Ice Baby någon gång för att just på grund av is. Mm, jag har lagt på den låten i någon, när man delat någon story på Instagram eller liknande. Och så blev det någon sån där spontan Tourette-grej att jag skämtade, att jag lovade att jag ska rappa Ice Ice Baby på scenen. För jag visste att jag på något sätt, jag kunde ju den. Så det var inte att jag repade in den, utan jag kunde den. Men jag hade inte velat framföra den på bokmässan. Så var storyn. Så var det faktiskt ett par, tre personer som påminner mig allt på skämt och allvar. Där faktiskt samma dag om att om du vinner så skrev du faktiskt att du ska rappa Ice Ice Baby. Och hade de inte sagt det den dagen så hade nog jag kommit undan med det. Men...
Fast alla som inte var med där och såg eller har sett klipp. Du gör det väldigt bra. Ja. Nej men alltså det är inte liksom, det är ju inte att du bara liksom nynnar lite grann. Du går in för det. Ja, men, och du kör ju liksom...
Jag tänker att det är ju den vitaste rappen som finns.
Ja, ja, ja.
Det är den enda man kan sätta nästan då.
Men när du nu stod där uppe på scenen och hade tagit emot priset och kom på det här, ångrade du dig någonstans i stunden? Eller var du så hög på adrenalin att det bara kändes som att, ja men nu kör vi?
Ja men det är klart, man ångrar sig. Jag ångrade mig liksom precis då av att jag sa det. Men då så, det kändes som att hade liksom, jag hoppades nästan att så här, Titti Schultz som var programledare skulle bara styra bort det. Men det kändes som att hon var pepp liksom. Och då blev det, fanns det ingen point of no return. Sen gjorde jag någon slags mic drop efteråt också. Släppte micken, boff, och gick av scenen. Var på de ropa tillbaks mig. Det var ju också en liten, jag vet inte. Man får välja vilken om det hamnar på.
Det är lite dimmigt där.
Det är lite dimmigt. Men så blev det.
Mm, och det gick ju bra.
Ja.
Men du måste ju berätta om, jag ser att den inte är på idag. Vinnarskjortan.
Ja, vinnarskjortan. Men vi får inte missbruka den. Även det här är ett superviktigt sammanhang så. Ja, men det var en knasig historia. Jag känner Viktor Pavic Lundberg som vann Crime Time i fjol. Vi är goda och fina författarkompisar. Och vi käkade frukost varje morgon under bokmässan och skilde sen åt för våra respektive äventyr på dagarna. Och liksom, just den här lördagsmorgonen satt Viktor och sa att han visste att jag skulle vinna. Han var synsk, påstod han då. Och jag tyckte att jag blev så här, sluta jinxa liksom. Och sen så går vi upp till våra rum, vi sitter där i hoodie och t-shirt och käkar frukost och så går vi upp på våra rum. Och så kommer jag ner, drar jag på mig den här skjortan. Man vill ändå ha en fin skjorta, ifall det skulle ske, det är prisutdelning liksom. Jag hade ett montersamtal och sånt där innan. Så drar på den, går ut i mässvimlet, tok mycket folk och så ser jag en likadans skjorta i vimlet. Och jag tänker, vad fasen, för det var ändå en lite så här speciell skjorta. Och så går jag närmare och försöker se vem det är. Jag vill ändå se vem som har likadan skjorta. Och då är det alltså Viktor. Hur är stora sannolikheten för det? Och det där blev ju, då sa jag sa direkt, gå upp och byt. Liksom, idag är det ändå jag som har förtur på den här skjortan, tyckte jag. Och han bara, nej, det här är ett gott tecken. Jag säger ju det, det är ett gott tecken. Ja, det blev ju lite konstigt. Jag var glad att nästan... Ja, det blev lite weird helt enkelt. Fjolårsvinnaren och årets vinnare har samma skjorta som jag köpt samma dag på samma butik.
Spelar i samma lag.
Jättekonstigt. Ja. Men så där är väl världen och livet och allting. Det är mycket slumpmässiga grejer. Mm. Så att, men nu får jag väl helt enkelt... Sen, vad hade jag faktiskt på det med i mitt vanliga jobb på en byrågrej här där vi vann... priser också, så det verkar ju vara så att den måste på igen.
Ja, det känns lite så.
Det är bra att ha den.
Jag har ingen sån på.
Du har en knappt skjorta alls.
Det är sant. Det är därför du inte vinner så mycket.
Men innan vi går in på själva boken, för det är ju liksom, det är lite därför vi är här. Du har ju liksom blottat lite grann vem Niklas är. Men vem är Niklas Törner Olofsson? Jag vet inte, jag är ju född och uppvuxen i Norrbotten, i liksom Kiruna. Det tror jag har påverkat mig ganska mycket, det här liksom svårmodet och de här tysta männen framförallt som jag växte upp med där uppe i gruvstaden. Och jag var nog lite annorlunda. Även om jag inte rappade Ice Ice Baby då, så var jag nog en väldigt pratkvarn och ville liksom skämta och lära känna människor. Och jag tror att det där var ganska nyttigt, att växa upp med människor som var väldigt slutna, för att jag tror jag fick fantisera väldigt mycket, och det tror jag skapade någon slags, jag har alltid skrivit. Sen kom jag väl väldigt mycket på villovägar från det riktiga skrivandet, eller villovägar. Vi flyttade till Luleå och sen så småningom till Stockholm. Jag har pluggat på universitetet och fick en magisterexamen i företagsekonomi. Startade en reklambyrå, en kommunikationsbyrå som jag har drivit nu i 22 år tillsammans med en pluggkompis från universitetet. Men jag har alltid skrivit, både privat och på jobbet. Jag har skrivit liksom copywriting, reklamtexter, jag har skrivit krönikor i tidningar, jag har skrivit resereportage och sånt där. Och sen har jag suttit och pillat med liksom manus som har blivit skrivbordslådemanus liksom, som har legat där. Tills jag till slut vågade satsa på barndomsdrömmen. Och det finns redan i Kiruna där så anteckningar från så skoluppgifter på, redan på lågstadiet. Eller någonstans mellanstadiet, jag kommer inte ihåg när det var. Men jag hittade så här gamla, det står att när jag blir stor, man ska, vad ska man bli när man blir stor? Då ska jag bli författare. Så att, det tog väl 40 år från det jag drömde om det i skolan till det blev van. Liksom.
Det är inte bara vi som är lite tröga.
Ja. Det tar så, det är så. Det är intressant där. Jag vet inte om jag har rätt. Jag tror att jag var yngsta debutanten av gänget i Crime Time nominerade, vilket är ganska intressant för att, och det är inte så att de är jättemycket äldre, men jag tror att de, jag är 76, jag tror att det var liksom 74 73, jag gjorde någon sån här koll för jag var bara nyfiken. Och det är intressant, alla var där strax under kring 50 liksom, eller strax under. Intressant. Det kanske är då man mognar till sig.
Ja. Så du är ung och lovande.
Men fortfarande, det är ju få branscher man kan vara ung och lovande i, som den här.
Hockey är lite svårt att vara ung och lovande som.
Ja. Nej, men vad fast, det är inte för sent.
Nej. Men det finns ett hockeyintresse.
Ja, men verkligen. Jag är uppvuxen i två hockeystäder, både Kiruna och Luleå. Och jag, liksom, jag både spelar hockey själv och gått på en herras massa matcher med min pappa. Och liksom, jag har suttit där hela tiden. Och, sen så blev jag invald i Luleå Hockeys styrelse för, nu är det 6-7 år sedan. Och det var ju som en sån Batman-signal som tändes på himlen. Och man fick komma hem till sin hemstad. Så det är fantastiskt stort för mig. Jag tror jag till och med sa det på bokmässan i... på deras konto när de intervjuade mig efter, så sa att det här är stort men inte lika stort som ett SM-guld för Luleå Hockey. Så det finns också på band.
Jag vet inte riktigt om bokmässan, de som jobbar med bokmässan riktigt förstår.
Nej, de förstod inte det skämtet kanske. Nej. För det var inget skämt. Nej. Men
viktigt så, att poängtera.
Så ja, det är väl en stor sån här passion i bakgrunden liksom.
Och som sagt, vi kommer ju komma in på boken, men det finns ju en hel del hockeyanknytningar i boken. Och förutom då så att säga de uppenbara där det faktiskt sker saker runt ishockeymatcher, så är det ju som så att ishockeyn i Sverige, den är ju stor på mindre orter. Ja, det är klart att den finns i Göteborg, den finns i Stockholm, men den stora passionen finns ju ute i landet. Och om det är Luleå eller om det är Leksand eller om det är Karlstad eller om det är Jönköping eller vart det nu är någonstans. Så det, av den anledningen finns det ju också kopplingar när vi väl kommer in på själva boken. Att eftersom det är ju inte storstad som är i fokus när vi kommer till Isberg.
Nej.
Berätta lite grann om boken. Vart är vi? Vad gör vi? Vilka är vi?
Ja, men det är i grund och botten så är det ju en mörk familjesaga som det också står på omslaget. Och det är ju, och det kommer också utvecklas över den här sviten. Men det handlar egentligen om en fiktiv by i Dalarna som heter Tasby, där hemligheterna ligger liksom så här, så det kan vara i såna byar undanstoppade under ytan. Och en bärplockare försvinner i de omgivande skogarna, och det sätter väl igång ett händelseförlopp, för ungefär samtidigt tänds lamporna i en sedan länge övergiven herrgård på andra sidan viken. Och i den här Tasby får vi följa två karaktärer, dels då Lars Inge som är en lite så här byns udda ensling med ofullbordade drömmar och så vidare, som kanske är mer än vad man ser på ytan. Och hans antagonist, byns matriark, Liskulla, som har märkt väcker mycket känslor hos läsarna. Och hon är väl ganska besatt av Lars Inges förehavanden och tror att han har saker att dölja. Inte minst om den här försvunna bärplockaren. Då. Och det är så det sätter igång där. Och sen är det en parallell historia uppe i Luleå med Liskullas son Andreas, som är en misslyckad taxichaufför som åker runt på stans gator och försöker, han drömmer om att hämnas barndomen i Tasby. Och den fjärde och sista karaktären är en ensamstående sjuksköterska som heter, mamma som är sjuksköterska som heter Elin, som har en liten son som heter Elliot, som då plötsligt försvinner från en förskola i Luleå. Och det kan ju verka spretigt till en början, men jag tror att ja, om man läser får man veta hur det hänger ihop.
Vi behöver ju, alltså det är inte att avslöja för mycket att det hänger ihop. Så behöver vi inte tala om hur.
Nej.
Men att trådarna knyts ihop mot slutet, så det är ju inte så konstigt. Men om vi tar den lilla byn i Dalarna, så ja, den byn hade ju kunnat legat i Värmland eller i, alltså den hade ju kunnat legat nästan vart som helst i Sverige. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt spännande när man lite grann blottar fördomar. För jag menar att jag är uppvuxen inte i en riktigt så liten by, men en mindre stad i alla fall. Det finns så mycket gott att växa upp i en liten stad. Men det finns nästan lika mycket ont om man kommer snett. Och det är lite det som sker.
Ja, men verkligen. Och det är ju, jag själv är ju från mindre samhällen och nu har vi flyttat med familjen till en liten by som inte ligger så långt ifrån verklighetens Tasby. Det finns en by som mina föräldrar bor i som är förlaga till Tasby. Mina föräldrar hamnade av en slump i Dalarna. Men det intressanta med det där är ju att, precis som du är inne på, att hierarkierna sätts ganska tidigt i såna här byar. Man får en roll tilldelad redan i skolan. Och det tror jag alla kan känna igen när man kommer på såna här reunions eller återträffar med sina gamla kompisar. Oavsett om man är uppvuxen i Stockholm eller vad man är, så faller man lätt in i de där rollerna. Och har du inte tagit dig ifrån, i en litet samhälle, i ett större samhälle kan du ta dig ifrån de strukturerna och hierarkierna. I en liten by så sitter de kvar. De sitter i väggarna och de sitter där. Och det är mycket det Isberg handlar om egentligen, det här som. Och att människor också har invanda roller som de spelar. Och när någon bryter mönstret, vilket sker i Isberg, när någon bryter det där invanda mönstret och inte vill spela rollen längre, vad händer med de andra då? Ja. Pop, 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 då blir det någon slags dominoeffekt runt omkring.
Så. Vi hade Mattias Enbartsson satt i den där stolen för någon månad sedan. Eller två. Och hans böcker utspelade sig då i en helt annan landsända. Men det är precis samma drivkrafter. Det handlar mycket om de här. Så här var jag när jag gick på högstadiet och då ska du förbli det. Oavsett om du, och jag, min filosofi överlag är ju, det vore väldigt bra för människor om man flyttade bort ifrån den där lilla staden, byn under ett antal år och sen fick komma tillbaka för att få lite perspektiv. Jag tror att vi skulle ha betydligt mindre främlingsfientlighet, betydligt mindre, därför att det är så lätt att liksom, är du en viss typ av människa, så kanske många vill nog behålla det eller är rädda för att bli någonting annat.
Ja, men det blir en liten bubbla, ett litet skyddat samhälle liksom. Är du hårfästepeter när du bor hemma och går och flyttar ut, så är du fortfarande han när du kommer tillbaka.
Ja.
För de andra som bor kvar i alla fall.
Jag är också en hockeykille från grunden. Det var liksom, det var min identitet. Och så sitter jag här och recenserar böcker. Det är liksom, det är ganska långt ifrån. Jag tror inte många av dem i min högstadieklass skulle se mig sitta här idag och tycka att det var okej, för vi tycker de säkert, men jag tror inte de hade räknat med det.
Nej, men det är intressant, för hockeyn är inte glorifierad i Isberg, snarare tvärtom.
Nej,
det är väldigt mycket olika dimensioner av hockeyn, och jag hade någon sån här liten dröm om att vissa gamla norrbottniska hockeykompisar och annat skulle läsa den här boken, för det finns, vi ska inte avslöja någonting, men det finns ju saker som jag tyckte var kul att de skulle behöva läsa om. Så absolut, det finns ju någon, och jag tror att faktiskt en hel del personer som kanske inte läser den här typen av böcker faktiskt har läst den också. Det är kul att man kanske kan lura, det är ett fult ord, men lura in läsaren på någonting och så får de en lite annan. För mig handlar det här ganska mycket om liksom utanförskap, om att egentligen i slutändan kanske våga förverkliga sig själv på något sätt. Det är mycket det.
Ja, men det tycker jag också är själva, det är essensen i det hela. Att våga bryta de mönsterna som finns. För det är, och det är modigt att göra. Och jag tycker man ska vara stolt om man faktiskt är nöjd. Sen är det inte alla som vill det, och det har jag fått respekt för. Men att de som vill, och att de faktiskt vågar, för det är inte lätt.
Nej, verkligen inte. Nej, det är ett ok. Det är ett ok som vilar över många, liksom. Det är ju så det är. Och jag tror också att det är också spännande med sådana här hemligheter. För det är det jag kommer att fortsätta utforska lite grann också. Här finns det ju en del hemligheter. Jag tycker också spännande, vi svenskar tror jag är lite mer benägna att hemfalla åt sådana här familjehemligheter. Kanske finns i alla kulturer, men jag tror att vi är ett ganska tystlåtet folkslag, och vi vill ju visa upp, vi vill inte visa vårt innersta jag alltid för omvärlden. Och det är också spännande, jag har hört sådana här bizarra historier om människor som har fått veta till exempel att deras föräldrar, jag har en i min släkt vars föräldrar, alltså en ingift i min släkt, vars föräldrar visade sig, hon har levt hela livet med i tron att hon är deras dotter, och de hade adopterat henne när hon var alltså litet barn, en spädbarn eller liknande, jag vet inte om hon var ett eller ett par år gammal, och vi har till och med tyckt att hon var lik sina föräldrar och de berättade liksom på dödsbädden att hon inte var deras dotter. Och det är ju där som fascinerande, man hör sådana historier lite då och då, och det där tycker jag är väldigt spännande, vad som händer med människor där man bär på hemligheter, för det är också en grej i Isberg att man liksom, människor bär på hemligheter, och det där tycker jag är super superspännande, vad som händer när det kommer upp till ytan och så puff, sätter grejer fart liksom.
Och det kan det ju vara alltså, men i andra kulturer så kanske man så att säga lever liksom närmare varandra. Och i det här fallet så är det ju om tar sonen som jag ska inte säga att han flyr, men han tar sig därifrån eftersom han inte trivs. Och han flyr och klipper kontakten. Han vill ju inte åka hem och fira jul. Han vill inte. Och det tror jag är ganska vanligt. Alltså hellre att fly än att konfrontera.
Och när man då flyr, då finns ju ändå de här taspifingrarna kvar och peta på honom. Ja. Där och liksom vill på något sätt dra tillbaka honom. Och det är väl därför den här hemvändar. Genren är så tacksam i Sverige, tror jag. Jag tror att det finns nog i alla kulturer, med just det här homecoming, hemvända grejen som man kan tro är ganska amerikanskt. Den tror jag är väldigt så här, det är väldigt mycket svenska romaner som handlar om hemvända grejer. Och det tror jag just det där, att det finns ouppklarade konflikter och det finns, man har bara lämnat, man har inte rätt ut det. Och då finns de kvar där.
Juldagen eller annandagen, lite beroende på i vilken stad man är, men det är klart att det är en dag då det kommer upp väldigt mycket ytan.
Och så lite alkohol på det, så blir det kaos.
Men du har ju också beskrivit att skrivandet har ju varit en läkeprocess för din del efter väldigt, väldigt speciella livshändelser i livet.
Ja, men så är det. Vår dåvarande, han var då skulle fylla 4 år, han fastnade i en, det låter ju som att han fastnade bara i en hiss, men han fastnade alltså mellan dörrarna i en hiss i vårt dåvarande lägenhetshus i Stockholm, Hornstull. Vi hade hiss upp, vi bodde på en vind, hade hiss ända upp i lägenheten som var såhär dröm, och då fastnade han mellan dörrarna och hissen satt igång och en timer kickade in och dörrarna låste, som min fru var såhär, kastade sig på handtaget precis när det klickade till och hissen startade. Han hade lekt tittat ut på väg ut ur lägenheten. Och han var ju nära att då fullständigt, ja, det var under att han inte krossade. Vi vet fortfarande inte varför hissen kortslöts på något sätt, för det fanns ingen säkerhetsanordning och sådär. Så att han klämdes ihop väldigt illa och hjärtat slutade slå och han fick återupplivas, och en hel mardrömslik situation på Karolinska en månad. Och fick en motorisk skada, en hjärnskada, motorisk karaktär som tur var. Så det var ju ett mirakel. Att han överlevde var ett mirakel. Typen av hjärnskada trodde de var mycket, mycket värre. Det är klart att det ställer till det. Han är ju rullstolsburen och kan gå med hjälp. Men i motoriken sitter ju allt. Så det är väldigt mycket jobb i vardagen. Men samtidigt så är en supersmart, kreativ, härlig kille som en otrolig, jag brukar inte gilla när föräldrar säger att deras barn är en idol, men i det här fallet så han är en förebild för mig, och det är därför Isberg är tillägget till honom. För under den här processen, jag hade idén och jag hade börjat skriva som jag har gjort med tidigare projekt, börja skriva för min egen skull, men tidigare tror jag haft drömmar om att, jag tror att på något sätt haft en felaktig bild att den här boken ska stå i bokhyllan och jag skrev för någon annans skull. Nu skrev jag faktiskt 100% för min egen skull. Och det finns en liten pojke i den här handlingen då som jag nämnt som försvinner, som väldigt påminner mycket om min son. Och som blev lite terapeutiskt att skriva om under den här processen. Så absolut var det så.
Vad har vi att vänta från dig härnäst? Du har sagt att det här är första delen i en serie. Du har sagt tre. Eller har du sagt hur många
det är? Nej, det har jag faktiskt inte. Men just nu är det är tre just nu. Så får vi se om det blir fyra eller om det blir någon annan.
Gringgubben är framme igen.
Jajamän, nej, men det, vi har haft uppe flera gånger om så att säga, hur långa serier ska vara eller får vara eller bör vara.
Det är endast på grund av din inställning som jag ser till att Edda blir fyra böcker sen på tre.
Bra. Jag tror inte jag kommer orka mer än tre böcker i den här sviten. Jag tror att det är nog rimligt.
Ja. Men det är åtminstone den andra boken och förhoppningsvis en tredje bok på gång. Mm. Och du kallar den för dolda sviten. Är det samma karaktär? Det får man möta.
Mm. Ska vi inte spoila? Det är ett par karaktärer återkommer och jag ska inte säga vilka då, för de som inte har läst Isberg. Men nästa heter Sandslott. Den kommer ut till våren. Och vi får fortsätta följa livet i Tasby. Men om Luleå var utflykten i Isberg så är i Sandslott så är det faktiskt svensk öl Koh Lanta i Thailand. Som jag tycker är väldigt fascinerande. Jag har varit där själv många gånger och det är en sån här väldigt stark svensk community på den ön som är, de har två svenska skolor, förskolor, det är många svenskar som lever i exil här. Det är ett bya-community som påminner ganska mycket om svenska byar, paradoxalt nog. Och jag tycker det här är så spännande så att jag tänkte föra ihop den här liksom kanske udda företeelsen med en svensk ö med en by i Dalarna och se hur det hänger ihop. På det sättet, men det är en fristående fortsättning. Tanken är och förhoppningen är att man ska kunna läsa dem helt fristående. Och jag tycker om själv sådana saker där det finns trådar och lite vad som man kallar Easter eggs och belöningar för de som har läst en tidigare bok. Jag gillar det där. Jag är sucker för det att man kan få en liten liksom, och faktum är att det är en bikaraktär, en väldigt perifer bikaraktär i Isberg som har huvudrollen i nästa bok. Och jag brukar låta folk gissa vem det är som har läst Isberg och alla gissar fel. Så
det är en tävling här.
Mm, exakt, man kan spotta huvudkaraktären i nästa bok. Liksom. Ja. Så är det. Men sånt tycker jag är kul. Mm. Det är roligt. Man kan roa sig själv lite också.
Spännande. Så då har vi mer. Och då blir det någonting från Beach Boys på scenen nästa gång.
kanske. Vi får se. Jag har faktiskt en musikteman som många författare verkar ha. Man lyssnar på grejer. Bowie är ju såklart väldigt viktig i den här behandlingen. Det som alla som har läst den vet att det är det. Så jag lyssnade väldigt mycket på honom i samband med Isberg. Och nu har jag en annan artist, jag säger inte vilken. Bowie är faktiskt en favoritartist i mig själv. Jag har till och med en Bowie-tatuering där. Men nästa artist är faktiskt inte en favoritartist i mig. Så det är lite mer plågsamt att lyssna på den här. Nej, det ska jag inte säga. Det är bra.
För att jag skriva lite snabbare. Då.
Ja, exakt. Så det, men jag lyssnar inte medan jag skriver. Jag lyssnar när jag... Nej, jag har med låtarna man sätter på när jag tar promenaden innan jag skriver. För att man ska komma in i den där stämningen som jag har hört att andra också har. Det är en bra grej. Det är någon sån här Pavlovs betingning att man kommer in i sin egen, i den där bubblan liksom, tror jag.
Och då kommer vi till våran samhällsfråga eftersom vi är en ljudboksklubb. Lyssnar du själv på ljudbok?
Alltså jag gillar ju att läsa böcker. Jag tycker det är terapeutiskt att hålla i. Jag tycker det är något så här taktilt att hålla i en bok. Men jag lyssnar ibland på ljudböcker. Ibland kan jag så här parallell lyssna på en bok som jag läser. Men jag är ingen stor ljudbokskonsument. Men det har vuxit lite på senare tid faktiskt. Jag har blivit mer ljudbokslyssnare de senaste åren. Men jag har ganska... Ofta lyssnar jag på så här bara delar av böcker. Jag har liksom ett konto som jag går in på och lyssnar på. Men jag, ofta börjar jag och slutar i pappersformatet liksom, så
lite emellan.
Har du lyssnat på din egen bok?
Faktiskt har jag inte gjort det förrän nu, alldeles nyligen när jag suttit och skrivit som mest på Sandslott, så var jag tvungen liksom att få tillbaka lite grann så här, vad ska man säga, det var också lite grann precis som med musik, att lyssna på ens eget språk och hur man beskrev någon karaktär och sådär. Så är det ett ganska snabbt sätt att själv påminna sig om den där karaktärens sidor. Så att då har jag lyssnat med både... Men ljudbok är ganska... Det är skönare att lyssna på sin egen text som ljudbok än att läsa den. För att man får ju ändå den här distansen
till det, så man nästan i vissa ögonblick kan koppla av och tycka att det är någon annan som har skrivit det, men bara nästan.
Ja, men jag kan hålla med dig, det är väldigt speciellt. Jag kommer aldrig glömma bort när jag lyssnade på min egen debut som ljudbok. Då var det väldigt mycket så här, varför skrev jag så? Varför formulerar jag så? Varför var den där meningen så lång? Men sen lär man sig, vissa är ju duktiga direkt, andra behöver lite mer startsträcka innan man känner att det är njutning att lyssna på sin egen bok, men det är väldigt speciellt.
Ja, njutning, det har inte jag kommit till. Men det finns något. Men sen också, det är så kul med ljudböcker, för att man får ju, alltså Magnus Rosman som har läst in den här gör ju ett fantastiskt jobb, men det finns, jag får så mycket skit i Dalarna för hur Magnus uttalar vissa ortsnamn och så vidare. Han säger så här, Siljanäs säger han, och det heter Siljansnäs. Och sådär. Och det blir de ju galna på lokalt. Så jag har faktiskt pratat med Magnus, förhoppningsvis läser han in nästa också. Och jag pratade med honom att nu måste vi liksom sätta de här lokala uttalen. För det där går ju folk igång.
Ja, det är ju, man, alltså, det är lite, om man säger baksidan med ljudböcker, just att det inte blir ens egen röst i huvudet, utan det är någon annan som faktiskt framför och jag håller med, man kör ett fantastiskt jobb. Så att,
det med dialektala saker är ju intressant, för att har man inte själv liksom anknytning så kan man ju liksom inte riktigt veta det. Jag vet, när Sofia skulle läsa in Edda så skickade jag liksom ett dokument med, ja, men svåra ord, vissa namn, hur ska jag tänka här, hur ska det uttalas? Så det tror jag blir allt mer vanligt att inläsare vill ha.
Det borde jag ha gjort, jag gjorde inte det.
Men det är en svår sak att komma ihåg, just när det är alltså ortsnamn kanske inte är det första man tänker på, ett svårt ord eller liksom, ja.
Nej,
jag förstår, jag tycker bara att det är intressant att det är sådana saker som folk verkligen kan bli så jäkla förbannade på.
Mm. Ja. Jo, men är det sen lokalt också, jo. Så är det ju lite grann som man trampar på den där dalkarens fötter.
Varför skriver du om vårat samhälle om du inte kan uttala det?
Men det som är fint är att det får man inte riktigt chansen med ljudboken, men vad som är fint med pocketen är ju att man får chansen att korrigera några sådana där små fadäser som man har, som man kanske bara tänker på själv, eller så finns det en annan läsare som har tänkt på någonting. Så det tycker jag är kul. Jag tycker också att det är intressant att man inte mer korrigerar till pocketversioner, kanske till och med andra saker. Varför är det ingen som faktiskt ändrar på scener till pocketboken? Du har all möjlighet att göra på det. Om du känner att du inte var nöjd med någonting, det har inte jag gjort. Men man har korrigerat några små grejer, och det är kul att man får chansen att liksom fila till
det i efterhand. För det är väl det värsta som finns, när man får ut sin bok i tryck och bara, nej, men där är det ett uppenbart korrekturfel eller någonting som man verkligen känner att sådär borde jag inte ha skrivit. Men ibland kan man få en chans.
Jag hade gjort ett misstag med E4 uppe i Norrbotten som inte går till Sunderby sjukhus. Och det var väg, det ska gudan få veta, framförallt gubbar har påpekat att det är väg 97. Och jag fick, det var ett hjärnsläpp av mig liksom. Och nu har jag fått äntligen väg 97. Så bara, yes, in your face gubbe.
Så det finns.
Det finns i pocketen, finns det korrekt väg och så vidare.
Nu är det korrekt, Lars-Olof.
Det är exakt så.
Ja. Men vidare på ljudböcker, har du några favoritinläsare som inte heter Magnus Rosman?
Jag skulle ju säga Magnus. Men nej, men alltså, jag gillar ju nog, jag vill inte rangordna, men jag tycker om uppläsare eller inläsare som är, inte kör så mycket radioteater. Jag tycker om ganska plain, och jag tycker Marie Rickardsson är jättebra till exempel. Jag tycker sådana som inte gör röster och dialekter, jag har svårt med det, för då tappar jag den här liksom, jag vet att det ska vara så nära självläsning, jag vet att vissa gillar det där, men jag vill att det ska vara ganska icke-dramatiserat.
Ja, men jag förstår det.
Det finns ju några som håller sig mer till det där, så de som sticker iväg för mycket med rösten, då tappar de mig liksom. Det kan ju vara folk som håller på och skämtar i rätt allvarliga situationer, nästan att de ska. Lite så här, det var någon bok jag lyssnade på här, jag ska inte säga vilket, där det lät som att uppläsaren var så här ironisk i varenda dialog. Liksom. Det var så här, och det blev jättekonstigt, för det var ganska allvarliga saker. Och, ja.
Ja, spännande. Det är en balansgång.
Mm. Vi släpper uppläsarna för nu, och tänkte avsluta med om att du kan få tipsa om två böcker.
Mm. Som påverkat lite extra.
Ja, alltså det blir ju klassiker kanske då, men jag måste ha tre. Det får bli tre. Nej, men jag börjar med Varsel av Stephen King, alltså The Shining. Och det, för jag tycker att den är så bortglömd i förhållande till filmen. Jag tror att många faktiskt inte har läst den. Jag tror man har sett filmen och så har man inte läst. Mycket bättre bok. Alltså filmen är fantastisk som film, men en jättedålig filmatisering. Varsel av Stephen King har otroligt många lager. Det jag skulle säga att det är hans mest djupsinniga bok. På ytan en väldigt klassisk spökhistoria, men har otroligt fina familjerelationsproblem, skildringar i sig som inte filmen riktigt. I filmen är Jack Nicholson galen efter cirka 3 sekunder.
Ja.
Och det är han inte i boken. Det är en ganska så här, kämpande, alkoholiserad pappa som kämpar mot sina demoner på ett helt annat sätt. En mycket finare pappa-son-skildring i den. Så läs den boken eller lyssna på den boken istället för att se filmen igen. Så. Sen Kerstin Ekmans Händelse vid vatten. Det var en sån där bok som fick mig att inse att man behöver inte skriva deckare som är deckare. Det är liksom en roman som skulle kunna varit vad som helst. Och jag blev överlycklig. Det är faktiskt ett par som har skrivit att det finns lite Händelse vid vatten.
Jag tänkte bara... just det var faktiskt min.
Nu har jag inte lärt, men jag såg tv-serien där.
Ja.
Men det är så här, när
man inte så här bryr sig om deckarformen riktigt, och så blir det faktum att Isberg inte var en deckare från början. Det låter som ett hål när man då
var det skönt.
Nej, det var nog en mörk familjesaga helt enkelt. Det var en relationsroman tror jag som råkade bli en så. Och det är lite så jag angriper faktiskt nästa också. Kanske att nästa blir lite mer klassisk spänning möjligtvis, men så. Och den tredje skulle jag ta som fick mig att faktiskt här, få tillbaka min egen skrivglädje. Det är Jonas Hassan Kemiris Allt jag inte minns, som jag tycker är helt fantastiskt berättad, så både tekniskt skicklig och fantastiskt på annat sätt och vis. Så det är tre böcker som i olika tillfällen har fått mig att drömma om att skriva.
Mm. Jag tycker det är en väldigt, väldigt bra avslutning på ett trevligt samtal. Nu tänkte vi bjuda på Massarin här, sitta fika lite grann medan vi stänger av kameran. Tack för att du kom!
Men tusen tack för att du fick vara här.
Jättetrevligt. Första Massarinen efter...